بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا في نسخة لكونا i denna serie där vi går igenom tafsir på Juz Amma. Och vi har alhamdulillahi kommit fram till surat al-Nasr, Idha jaa nasrullahi wal-fath. Vi kommer idag inshallah ta'ala försöka hinna med den surat Watab och även surat al-Ikhlas. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta och ge tawfiq framgång. Amin. Surat al-Nasr är den 110:e suran i Koranen, och denna sura är tre ayat. Kommer ni ihåg, vi nämnde att det finns tre stycken sura som alla är tre ayat, och vi sa att den kortaste av dem är vilken sura? Vilken är den kortaste suran i Koranen? Ja. Al-Kawthar, precis.
Ni kan få en lite upp.
Den. Precis. Så att de alla är tre ayah, men den här surat al-Kawthar är kortast i antalet ord, meningar och bokstäver. Ja. Och surat al-Nasr, Idha jaa nasrullahi wal-fath, enligt Abdullah ibn Abbas, är den sista sura Allah uppenbarade i sin helhet. Den sista sura som uppenbarades på en gång. Eller vissa kapitel kom, eller vissa sura kom uppdelade i kapitel. Vissa sura kom på en gång i sin helhet. Och den sista av kapitel som då uppenbarades i sin helhet, det var just denna sura, surat al-Nasr. Allah subhanahu wa ta'ala säger då här, efter bismillahirrahmanirrahim, Idha jaa nasrullahi wal-fath. När Allahs hjälp kommer tillsammans med segern. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Och du ser människorna övergå eller träda in i Allahs religion i stora mängder. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Glorifiera då din Herre med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Han godtar alltid den ångerfulles ånger. Mashallah. Den här suran, Imam Sa'di nämner att den har en bishara. Den har glädjande nyheter. Och den har en beordring. Och den har också en ishara. Den har en indikation. Och den har ännu en indikation. Han säger att denna sura är en bishara, en glädjande nyhet om att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge profeten alaihi salatu wasalam seger och låta honom erövra Mekka. Och den andra bisharan är att människorna efter det skulle träda in i Allahs religion i stora mängder och sedan bli hans hjälpare och yani stärka muslimerna i deras antal och styrka. Och det här var ju det som hände, att många på den arabiska halvön och de arabiska stammarna inväntade just denna händelse. De väntade med att acceptera islam. Innan den här händelsen finner vi att folk accepterade islam i små grupper, individer, i hemlighet, de var udda och så vidare. För att de stora mängderna väntade då på att Muhammad alaihi salatu wasalam skulle erövra Mekka. De tänker, det här är hans stad, det är hans folk. Han är utvisad, eller han är fördriven från denna stad. Så om han nu är en sann profet, så måste han erövra denna stad. Om han misslyckas, så är han inte en sann profet. Så de inväntade denna händelse, de avvaktade kan man säga. Och när då erövringen skedde, det slutet av år 8 hijri i Ramadan, så accepterade då människorna islam. Och subhanallah, under ett lopp av 2 år så hade yani nästan varenda person på arabiska halvön blivit muslim. Och de kom afwajen, de kom i stora skaror till Medina för att säga, vi accepterar islam, vi vill avlägga lojalitetsed till dig och så vidare. Så alhamdulillah, människorna accepterade då en islam. Och om man går tillbaka i Sira, i profetens biografi alaihi salatu wasalam, finner man ju också att orsaken till den här händelsen, det var ju att år 6 hijri så hade man skrivit en fredspakt tillsammans med Kuffar i Mekka, Quraysh i Mekka, att yani, varje person skulle låta, man skulle hålla sig till sitt eget liksom. Men de bröt sen den här fredspakten. Och ja, ni gjorde attacker mot Medina och allianser och så vidare. Krigsförklaringar. Och det var därför han då år 8 hijri samlade den här armén på 10 000 sahaba och red mot Mekka i hemlighet utan att någon visste om det. Och liksom, vad kan man säga, överraskade folket i Mekka genom att inta staden från alla håll. Så de blev helt tagna på sängen. Och de gav upp. Och det blev därför, man kan säga, en erövring fri från offer. Utan alhamdulillah, men som mashallah, folket kapitulerade. Och det finns ju den här vackra berättelsen också i Sira. Jag tänker profeten alaihi salatu wassalam, efter nästan, vad är det, 21 år. Han är förvisad. Hans nära och kära har blivit dödade, förföljda. Man har krigat mot honom, man har beljugit honom. Och man har gjort så mycket ondska. Och nu kommer han tillbaka till det här folket. Han får över handen. De har kapitulerat till honom. Och de samlas då runt Kaaba. Han står vid dörren. Och folket av Quraysh, de är där. Och han säger då till dem frågandes: vad tror ni att jag kommer göra med er? Tänk er, vilka fiender de var till Allahs religion, till hans profet, till sanningen och generellt all ondska de har gjort. Jenny, vad tror ni jag kommer att göra med er? Och då så säger de här kända orden att du är en nobelperson, son till en nobelperson. Jenny, vi tror gott om det. Och då så säger han då att gå, ni är förlåtna. Idhabu fa antum tulaqa. Jenny förlåter er alla. Och alhamdulillah, de accepterade islam. Så al-Bishara var då att Allah subhanahu wa ta'ala skulle låta honom erövra Mekka. Och att människorna efter detta skulle acceptera islam i stora mängder. Och i denna sura finns också en beordring. Och denna beordring är att efter erövringar så ska man vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, lovprisa Allah och be om förlåtelse. För Allah subhanahu wa ta'ala säger då här att vad skulle göra efter denna erövring och att människorna accepterat islam? Fasabbih. Fasabbih, yani ordet fa, betyder här direkt efter. Yani lovprisa då din herre, glorifiera din herre. Bihamdi rabbika wa astaghfir, med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Så här är en beordring att om du får en erövring så ska du då prisa Allah subhanahu wa ta'ala och tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns också här, som Sa'di säger, en indikation i denna sura. Eller två indikationer. Och det är den första, att seger i denna umma kommer att fortsätta. Det här var inte den sista segern som muslimerna skulle få, utan det var början på många segrar som skulle komma efter honom. Och han säger också, Imam Sa'di, att denna seger i vår religion fortsätter om vi då lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala och ber Allah azza wa jalla om förlåtelse. Och att det här är en form av tacksamhet. En seger är en gåva. Och gåvan ska tackas. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَيُتَأَدَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Att då eran herre ropade ut att om ni är tacksamma till mig så kommer jag att öka er. Så vad det han säger här, Imam Sa'di, 1 plus 1 blir 2. Yani seger är en gåva. Och gåvan bemöts med vad? Tacksamhet. Och tacksamhet från Allah subhanahu wa ta'ala bemöts med vad? Att gåvorna ökar ännu mer. Förstår ni? Så seger, tacksamhet och seger ökar ännu mer. Subhanallah. Och han säger att det här var någonting vi kunde se hos al-Khulafa al-Rashidin efter profeten alayhi salatu wassalam också. Hur islam expanderades och spreds. Det är mer än vad någon annan religion har gjort under en sån kort period. Tills denna religion nått platser ingen annan religion har nått. Och folk har gått in i denna religion. Och han säger, trots de tillkortakommanden som råder och som muslimerna begår, så finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala ger muslimerna seger. Och han säger att trots de tillkortakommanden och splittringen vi kan se hos muslimerna, så har Allah en rahma och godhet mot denna umma han inte haft mot någon annan tidigare, som inte går att föreställa sig. Och den tredje, eller den andra isharan, yani indikationen vi finner i denna sura, är att profetens tid, alayhi salatu wassalam, yani hans liv, närmar sig sitt slut. Då profeten alayhi salatu wassalams liv är någonting nobelt. Och han säger att allting nobelt avslutas med att be om förlåtelse. Vi finner till exempel bönen, as-salam, det bästa gärningen som finns, eller hur? Hur avslutar vi våran bön? Eller vad är det vi gör efter att vi avslutat den? Vi säger, det första vi säger, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Och även nattbönen avslutas också med att be om förlåtelse. Hajj avslutas med att be om förlåtelse. Så goda gärningar generellt avslutas med istighfar. Att be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och då Allah subhanahu wa ta'ala här då beordrar profeten alaihi salatu wassalam att be om förlåtelse, så är det en indikation på att hans liv höll på att ta slut. Han beordrar honom här att yusabbih, lovprisa Allah, eller upphöja Allah, och att lovprisa Allah, och om att be om förlåtelse. Och det här är också, som de lärda nämner, en väldigt vacker kombination. Tasbih, att säga subhanallah, upphöjda är Allah. Yani det är att negera alla brister och tillkortakommande till Allah. Allah är upphöjd över alla brister som tillskrivs till honom. Eller hur? När vi säger subhanallah, upphöjd är du Allah från alla brister och tillkortakommande. Yani till dig tillkommer fullkomlighet. Wa bihamdi, att du lovprisar Allah. Yani du tillskriver Allah, bekräftar Allah alla de vackraste namn och egenskaper och handlingar. Och be sen om förlåtelse. Och är det istighfar, att du säger astaghfirullah. Det är, som vissa Ibn Rajab nämner, mer specifikt när att säga att be Allah om al-afu. Ni vet i Ramadan, du säger Allahumma innaka afu tuhibbu al-afu fa'fu anni. Al-afu är att bli förlåten, kanske efter att man blivit straffad, efter att man tagit konsekvenserna av synden. Men al-maghfira är att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter dig och inte straffar dig innan han ens, eller han förlåter dig och avvärjer straff från dig. Och han döljer också dina synder. Så att du inte skäms ut och exponeras med dina synder. Så al-maghfira är någonting väldigt vackert. Och därför finns det många, många nyttor av att be om förlåtelse. Att man säger astaghfirullah. Och man kan också säga astaghfirullah wa atubu ilayh. Det här var någonting som våra profet alaihissalam brukade säga mer än 100 gånger per dag. Ibland mer än 100 gånger per sammankomst. Och den har otroligt många nyttor. Att säga astaghfirullah, det förlåter synder, det höjer dina nivåer, det ökar dina belöningar, det ökar dig i fysisk och psykisk styrka. Det här är någonting som många inte vet om. De känner svaghet, utmattning, trötthet. De känner svaghet inombords. Gör mycket toba, gör mycket istighfar. Wallahi, Allah kommer att ge dig en styrka du aldrig sett tidigare. Är ni med? Så subhanallah, och även att göra istighfar kommer att öka din ekonomi. Någonting som alla vill ha. Alla vill ha mer pengar. Alla vill ha mer försörjning. Mer baraka. Gör istighfar. Allah kommer att ge dig mera försörjning. Till och med Allah kommer att ge dig mera barn. Och så vidare. Det finns många, många nyttor med att be om förlåtelse. Och subhanallah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba. För Allah är den som, han är tawwab. Han är inte bara den som förlåter, accepterar tawba, utan tawab på arabiska är här sigat al-mubalagha, det är någonting som ständigt repeteras. Man betonar någonting, att Allah är den ständigt förlåtande, den som älskar att förlåta. Huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an 'ibadati, den som accepterar tawba för sina tjänare. Han älskar och blir glad över att vi vänder oss till honom med förlåtelse, gång efter gång efter gång. Det finns inget slut på hur många gånger du kan göra tawba. Det finns ingen gräns på hur stora synderna måste vara. Utan Allah azza wa jal, yaghfiru dhunuba jami'an. Han förlåter alla synder, subhanallah. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker sura. Och det finns också en berättelse här som berättas i Sahih Bukhari. Och jag ska se, Ibn Kathir nämner den här. Det finns återberättat. Och det var att, ska vi se här. Umar radiallahu anhu tog in Abdullah ibn Abbas. Som på den tiden, efter att profeten hade gått bort, alaihissalam, började nå, vad säger man, åldern där man blir könsmogen. Han började nå 12 åren. Han var kanske 12-13 år. Så Umar hämtade Abdullah ibn Abbas in till de stora. Yani de som varit med i Bedr. Yani föregångarna av sahaba. Och ni kan ju tänka er vilken position de har, vilken kunskap de besitter. Så Umar radiallahu anhu vill här testa. Han säger, vad säger ni om denna sura? Yani Allah subhanahu wa ta'ala då säger فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Yani vad är det här Allah subhanahu wa ta'ala antyder? Och då sa vissa av dem, Allah subhanahu wa ta'ala antyder på att om man har gjort en erövring så ska man lovprisa Allah och vara tacksam till Allah. Yani man ska göra gärningar av tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa andra sahaba, de sa Allah var med. Vi vet inte. Och då så sa han, Umar till Ibn Abbas, och tänker nu, han står framför de äldre, och han är typ 12-13 år. Har de rätt? Och då säger Abdullah Ibn Abbas, nej, de har inte rätt i denna tafsir. Och då säger han, vad betyder det? Det betyder att profetens liv, alaihissalam, är nära. Att hans död är nära. Och att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar honom att lovprisa Allah azza wa jalla och att be om förlåtelse. Yani, det är en indikation på att hans tid är kommen. Och då så sa Umar, du har rätt. Jag ser inte heller någon annan tafsir än den du har sagt. Och det här tyder på vad? Yani på Abdullah ibn Abbas otroligt yani, djupa kunskap i islam. Profeten alaihissalam gjorde dua för honom och han sa Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ja, Allah ger honom förståelse i religionen och ger honom förståelse i tolkningen på Koranen. Och därför tafsir Abdullah ibn Abbas är bland det absolut högsta och bästa man kan finna. Naam. Mashallah. Och han nämnde också de där, yani varför var det här en av de sista av händelserna? Alltså varför dog profeten alaihissalam efter denna händelse? Jo, för att hans uppgift på jorden som Allah sände honom för hade fullbordats. Han hade efter detta erövrat Mekka, folk accepterade islam, lagarna var fullbordade, religionen var fullbordad, formen av dyrkan var fullbordade, men det fanns inget mer att förmedla. Och därför så sa ju profeten alaihissalam till sahaba att jag har lämnat er på någonting klart och tydligt. Och han sa ju också i hajjat al-wada', hans avskedshajj, Allah har jag inte förmedlat budskapet. Och de säger då, jo, det har förmedlat budskapet. Och Allah uppenbarade också, yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Och då, i denna tid, fick ju också profeten alaihissalam det här valet. Mellan att leva kvar i dunya, eller att få möta sin skapare. Och det var ju då han sa, Allahumma rafiq al-ala. Ja Allah, jag väljer det högsta av sällskap. Och Allah subhanahu wa ta'ala tog hans liv. Naam. Vi går vidare till nästa sura. Och det är surat Tabbat. Surat Tabbat. Sura 111. Den är 5 ayah. Och den sura som uppenbarades i Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala säger här, Tabbat yada abi lahabin watab. Må Abu Lahabs båda händer förstöras. Ja, hela han är förstörd. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Han kan inte gagnas av sin rikedom och allt som han har skaffat sig. Sayasla naran dhat lahab. Han ska brinna i en eld med blossande lågor. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Och likså hans hustru som ständigt bär på ved. Fi jidiha hablum min masad. Runt sin hals har hon ett tvinnat rep. Namn. Abu Lahab, är det någon som vet vilken, vad kan man säga, position han hade till profeten Muhammed alaihissalam? Namn, det var hans farbror. Hans egen farbror, han hade många farbröder. Och det här var en av dem. Och han var bland de värsta av dem. En väldigt, väldigt ondsint person. Och han var känd för sin fiendskap till profeten alaihissalam. Och det finns en sebab al-nuzul, en orsak till varför Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade denna sura. Och det var ju att när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till profeten alaihi salatu wassalam att varna sina nära och kära. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Yani det kom till en punkt där da'wan skulle spridas öppet och offentligt. Varna folket. Då samlade folk, profeten alaihi salatu wassalam folket i Mekka. Och tänker nu, de vet inte att han yani kallar sig för profet. Och ser honom som Mohammed och så vidare. Så han säger då till folket, vad skulle ni säga om jag påstod att det kommer en armé bakom berget för att attackera er på morgonen eller kvällen? Och då säger folket i Mekka, som inte är muslimer, vi har aldrig sett dig ljuga. Yani, vi har aldrig sett dig ljuga, det är klart att ni skulle tro på det. Och då säger han, jag har kommit, jag har skickats till er som en varnare om ett hårt straff som väntar. Yani, om ni inte accepterar islam. Och då skriker Abu Lahab, han ställer sig upp och borstar av händerna sanden. Och han säger, tabban lak, är det för det här onödiga som du har samlat oss? Och han fortsatte att säga tabban lak hela dagen. Eller han sa, må Allah förstöra dig hela dagen. Tabbat förstöra dig. Må Allah förstöra dig, är det för därför du har samlat oss? Och då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala denna sura att det är inte Muhammad alaihissalam som är förstörd, utan det är Abu Lahab och hans angelägenhet och det han kommer att göra. Och Abu Lahab, han heter Abdul Uzza. Uzza var ju en av de falska gudarna som dyrkades på den tiden. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, och han kallades för Abu Utba och fick då namnet Abu Lahab. Det sägs för att hans ansikte, Lahab betyder flamma typ, hans ansikte var väldigt blekt. Och han var då en person som Ibn Kathir säger störde profeten mycket, skadade och hatade honom otroligt mycket. Och det nämns också av en man som heter Rabia ibn Abbad att han sa i Jahiliya innan han blivit muslim, så såg jag profeten alaihi salatu wassalam gå runt i marknaden i Mekka till folk som var där på besök och säga till människorna: ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mitt folk, säg la ilaha illallah så kommer ni att få framgång. Finns det inte någon av er som vill hjälpa mig och stötta mitt kall till Allah subhanahu wa ta'ala? Och då gick, så sa han, jag såg den här mannen gå bakom honom och säga: tro inte på honom, han är en lugnare. Och han sa att han hade så här två tofsar i håret, och han gick bakom honom och sa: lyssna inte på honom, han är en lugnare. Men han samlade folk, profeten alltså, han stod och pratade med folk. Och den här mannen, hans egen farbror står och säger: lyssna inte på honom, och han är en falsk profet och han är hit och dit. Subhanallah. Så mycket, mycket ond person. Allah al-Musta'an. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då sen i versen efter: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Att han kommer inte att gynnas av sina pengar han samlat på sig. Och här, ma aghna anhu maluhu, det sägs att Abu Lahab sa, Ibn Kathir nämnde det här, från Ibn Mas'ud, att han sa, Abu Lahab, att om det som min brors son säger är sant, så kommer jag på domedagen att köpa mig fri från straffet med mina pengar. Om det är sant, om islam är sant, det finns en domedag, det finns ett liv efter detta, kallas, jag kommer betala böter, jag kommer gå in i paradiset. Men nu är jag kallas, om det är sant, jag betalar böter. Och de säger, jag är en annan som köper till mig, i det här livet, du kan köpa dig fri från fängelset, du kan muta folk, du kan göra massa saker, du kan få status, du kan till och med viss läkevård kan du få massa saker med pengar. Men på domedagen, det är inga pengar som kan hjälpa dig. Även om du skulle äga allt på jorden som någonsin funnit, från början till slut, du kan inte köpa dig fri från Allahs straff. Så Allah azza wa jalla säger då: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, det han äger, wa kasab, det han kommer att tjäna. Eller kasab betyder hans barn. Yani varken han, det han äger eller hans barn kan hjälpa honom på den dagen. Utan vad är hans destination? Sayasla naran dhat lahab. Han kommer att brinna i en eld med flammande lågor. Det är hans destination. Sayasla naran, yani elden kommer att omfamna honom från alla håll och kanter. Han och hans fru, wamra'atuhu, han och hans fru. Och hans fru, hon hette Jamil, ska vi se här. Namn, eller hennes kunja var, Ibn Kathir nämner här, att Abu Lahabs fru var från dem, vad kan man säga, människorna med status. Hon hade väldigt hög position i Quraysh. Hon var syster till Abu Sufyan. Wahia Jamil, wa ismuha Arwa bint Harb ibn Umayya, wahia ukht Abu Sufyan. Hon var då den som hjälpte hennes man i denna kufr och förnekelse. Och därför kommer hon på domedagen också att straffas i elden. Och Allah säger att hon brukade bära på ved. Och att hon brukade bära på ved har här olika tolkningar. Och en tolkning är att hon brukade gå och kasta pinnar med taggar, en störande pinnar, framför profeten alaihi salatu wassalam. En störa honom i hans, vad kan man säga, gång när han skulle då sprida islam. Så gick hon och försökte få honom att snubbla eller skada sig. Det är en tolkning. Att hon sprider eller att hon bär på ved kan också betyda att hon är en person som bär på skvaller, som vissa av de tidigare lärde sig. En person som sprider skvaller och skitsnack. Den går och ljuger om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och en annan tolkning är att hon kommer att få bära ved i helvetet och kasta på sin man. Eller så som hon hjälpte honom i detta liv med ondska, kommer hon att hjälpa till att bränna honom i helvetet. Allah. Så mycket, mycket ond människa. Och subhanallah, när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade denna sura, och tänker det här var under Mecca-epoken, och de var ju folk av status, så blev hon jättearg. Och hon kommer då till profeten a.s. när han sitter vid Kaaba tillsammans med Abu Bakr. Hon har en sten i handen, och hon vill skada honom. Fysiskt, hon vill skada honom. Så hon kommer gåendes, är irriterad, mot profeten a.s. och säger då typ, vad är det här för någonting som uppenbarats? Och hon repeterar den här poesin, Mudamdamen Abayna. Att Mudamdam, det var det namnet de brukade ha som öknamn, reta profeten för. Han heter Mohammed, betyder den som lovprisar. Mudamdam betyder den som klandras. Hon är dömd. Så de retade honom med Mudamdam. Yani Mudamdam Abayna. Honom, yani förnekar, vi förkastar honom. Wadinuhu Qallayna. Och hans religion hatar vi. Wa amrahu Asayna. Och det han kommit med, trotsar vi. Så hon kommer då fram till honom, eller kommer fram mot Abu Bakr. Och Abu Bakr säger, kolla hon är på väg, den är gömd, hon kommer skada dig. Och då så säger profeten a.s. hon kommer inte sin. Och så sa han, för Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هِجَابًا مَسْتُورًا. Att om Koranen reciteras, så gör vi mellan dig och de som inte tror på det kommande livet som en hijab, eller som ett hölje, ett skynke. De kommer inte att kunna se det. Så hon kommer fram till Abu Bakr, och profeten sitter där. Hon säger, vart är Mohammed? Var är han någonstans? Och varför har han gått och pratat illa om mig med den här suran? Så jag bara, okej, så han har inte pratat illa om det. För det är sant, det är inte han. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som uppenbarat den här suran. Eller hur? Det är inte profeten Mohammed, alayhi salatu wassalam. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen i alla fall, hon gick iväg arg som hon var. Ibn Kathir och de andra lärda nämner också att den här suran är en av många mirakel som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Har vi någon klippsperson här som kan förstå sig på hur denna sura är ett mirakel? Fram tills idag. Hur är denna sura ett mirakel? Tjana.
Han kunde antagit islam efter.
Precis. Om Abu Lahab accepterat islam, det gick många år, så hade det hade visat sig att Koranen är fel. Han skulle inte alls brinna i helvetet. Men det här är en indikation på att han skulle leva som kafir och dö som kafir. Han skulle aldrig acceptera islam. Vilket också var fallet. Han och hans fru, båda förkastade islam livet ut och dog på sin kufr. Subhanallah. Ja, vi går vidare till dagens sista sura, vilket är surat Al-Ikhlas. Surat Qul Huwallahu Ahad. Och det är en sura som, mashallah, är fyra ayat. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som ni alla känner till, efter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Säg, yani Muhammad, säg till människor, han är Allah och han är en. Han är As-Samad, den suveräne. Lam Yalid wa Lam Yulad. Inte har han avlat och inte heller är han avlat. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Och det finns ingen som är lik honom. Denna sura är väldigt, väldigt mäktig. Och det har nämnts många fadail, många dygder och belöningar kring just denna sura. Och det sägs Allah alam att varför denna sura uppenbarades, att det kom mushrikun av gudadyrkare, eller Ahlul Kitab, folket av boken, till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, och de sa, ja Muhammad, beskriv din Gud för oss. Vem är han? Och då uppenbarade Allah den här suran, som då beskriver Allah azza wa jalls mäktiga egenskaper. Och om vi tar några av de dygder som nämns beträffande denna sura, så ska vi se här, Ibn Kathir nämner många, många hadither. En av haditherna är att en man eller en grupp delegation skickades iväg på en expedition på profetens tid alayhi salatu wassalam. Och imamen av sahaba brukade alltid i varje salah när han läste avsluta med Qul huwallahu ahad. Han läste Fatiha, en sura, och Qul huwallahu ahad. Och när de kom tillbaka till profeten alaihissalam, så nämnde de det för honom. Så den här mannen, han läser alltid surat al-Ikhlas i varenda yani raka. Och då så sa profeten alaihissalam, fråga honom varför han gör det. Och då så frågade de honom, och då säger mannen, för att den beskriver ar-Rahman, den beskriver den nådrike Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag älskar att läsa denna sura. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, akhbirhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Informera honom om att Allah älskar honom. Det är så som han älskar denna sura, älskar Allah honom. Och här finns det, man kan säga två fawaid. Eller många fawaid. Lärdomen av att det är sunna att läsa surat al-Ikhlas i varje rakam, om man vill. Tillsammans själv eller tillsammans med en annan sura. Du kan läsa surat al-Asr, surat al-Ikhlas. Och sen nästa raka kanske surat Idha Ja'a Nasrullah och surat al-Ikhlas till exempel. Den andra nyttan är att kärlek till Allah och hans namn och egenskaper gör att man blir älskad till Allah subhanahu wa ta'ala. Den här mannen förstod sig på innebörden av denna sura, dess otroliga budskap. Och älskade denna sura för den beskriver Allah. Så Allah älskade honom. Då förstår man att yani, kunskapen om Allah ökar en kärlek till Allah. Och även att kärlek till Koranen gör att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Därför är det viktigt att man som muslim älskar Koranen. Och att älska Koranen är inte bara att ha den på en fin plats på bokhyllan. Eller att hänga den i bilen, vilket inte ens är sunna. Utan att älska Koranen i vad? Det är att läsa Koranen. Att vara bunden till Koranen. Ständigt recitera den. Lyssna på den. Försöka förstå sig på den. Lära sig dess språk. Implementera den. Sprida dess budskap. Det är sann kärlek till Koranen. Inte att man lämnar Koranen, läser den ibland om man har gärna några minuter över per vecka. Eller man läser den lite i Ramadan. Det här är inte att älska Koranen. Det är att ge den yani, företräde. Att ge den en otroligt hög position. Så kärlek till Koranen gör att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Finns en liknande hadith som också berättas i Bukhari. Att en man från Al-Ansar brukade leda sahaba i bönen i Masjid Quba. Den första moskén som byggdes i Islam. Yani i Medina. Och en man från Ansar var deras imam. Och han brukade alltid läsa en sura. Och han började att läsa med Qul huwallahu ahad. Tills han blev färdig och sen läste han en annan sura. Och det här gjorde han i varenda raka. Yani där man läser högt. Så hans vänner, de sa att yani, varför gör du så här för typ? Yani, antingen läs surat al-Ikhlas eller läs en annan sura. Varför skulle jag alltid kombinera mellan dessa två? Så mannen säger, lyssna. Låt mig vara, låt mig läsa som jag gör, eller någon annan kan vara imam. Ja, ni har det här valet. Så här ber jag, kallas, låt mig be så här. Vill ni inte någon annan kan vara imam? Men de gillar honom, för han var den bästa. Han läste finast, han kunde bäst. Eller så de ville att han skulle vara imam. Så de gick i alla fall, mashallah, som man ska göra, tillbaka till profeten, alaihi salatu wassalam, för att fråga, vad är rätt och vad är fel? Och samma sak för oss, om vi har en tvist i en fråga, vi går tillbaka. Tarudduhu ila Allahi wa rasuli, vi går tillbaka till Koranen, vad säger Allah? Och vi går tillbaka till sunna. Vad säger profeten Muhammed alaihi salatu wassalam? Så när han konfronterade mannen så sa han, yani, varför gör du så här? Varför lyssnar du inte på dina vänner? Och då så säger den här mannen, varför läser du då den här suran i varje raka? Han säger, för jag älskar denna sura. Jag älskar denna sura. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah. Din kärlek till denna sura kommer att ta dig in i paradiset. Eller tog dig in i paradiset. Mashallah. Så återigen finner vi var att kärlek till Koranen gör att man blir älskad av Allah. Och att man inshallah och ta'ala hamnar vart? Jannah. Subhanallah. Så här finner vi sahaba vilken enorm kärlek de hade till Koranen. Och en till lärdom som jag kanske inte riktigt yani, hann med där. Det var att vi sa att det är tillåtet att läsa den här suran i varje raka. Du kan läsa den för sig själv eller du kan kombinera. Okej? Okay? Men han sa här att han läser det tillsammans med en annan sura. Och då förstår man, det är underförstått att det måste ha varit olika sura från Koranen. Det kan inte bara ha varit Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. Och varför talar jag ens om det ämnet? Jo, för att det finns en viss förståelse hos vissa människor att du måste läsa varje kapitel i ordning. Eller du måste läsa Koranen i ordning. Yani när du ber till exempel, nu ska vi Isha. De säger att du kan inte läsa Qul huwallahu ahad och sen surat Tabbat. För den kommer före. Du måste läsa en sura som kommer efter. Så som Koranen är i ordning. Och den här suran bevisar att det inte är ett måste. För att han läste vad? En sura. Kanske surat al-insan, surat al-sajda, surat al-mulk och sen Qul huwallahu ahad. Och eller han läste tvärtom. Qul huwallahu ahad och sen en sura. Afan, det var som han gjorde. Först då al-ikhlas och sen en sura som kanske kom innan i en mushaf. Det är bevis på att man inte behöver läsa sura som nämns i Koranen i den ordningen de nämns i Koranen. Är ni med? Okej? Okay. Så mashallah, det här är en av dygderna med denna otroligt mäktiga sura. En annan stor dygd och belöning med denna sura är att profeten alaihi salatu salam sa om denna sura innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Att denna sura motsvarar en tredjedel av Koranen. En tredjedel av Koranen. Subhanallah, 114 sura. Den här sura, mashallah, så kort som den är, motsvarar en tredjedel av Koranen. Och då kommer ju frågan, vad menas med att den motsvarar en tredjedel av Koranen? Många lärare säger att det betyder att den ger dig samma belöning som att läsa en tredjedel av Koranen. Och ni vet ju, subhanallah, för varje bokstav du läser, du får hur många hasanat? 10 hasanat, mashallah. Så det är otroligt mycket belöning. Ja, du får, läser du denna sura 3 gånger, så får du i hasanat lika mycket belöning som att du hade läst hela Koranen en gång. Ja? Och därför det nämndes också i vissa här, klarar ni av att läsa hela Koranen i en bön eller liknande? Sahaba säger nej. Då säger han, läs den här sura för den motsvarar en tredjedel av Koranen i belöning. Men den ersätter inte en tredjedel av Koranen. Det är viktigt. Och då nämner jag de här exempel. Att om du läser den 3 gånger, då har du inte läst hela Koranen. Och exempel på det är att om du ber, du säger Allahu Akbar. Du hoppar över Fatiha och du läser Qul huwallahu ahad 3 gånger. Och du säger, tänker att Fatiha är inkluderad i Koranen. Funkar det? Nej, det funkar inte. Utan du får belöning av en tredjedel av Koranen, men det ersätter inte att du faktiskt läst en tredjedel av Koranen. Förstår ni? Så mashallah, den har en otroligt stor belöning. Och en annan hadith, så ska vi se här, som nämns, om jag tar fel, i Tirmidhi, så sa profeten alaihi salatu salam att den som läser Qul huwallahu ahad 10 gånger till slutet, alltså läser sura från början till slut, kommer Allah att bygga ett slott för i paradiset. Och då så sa Umar, i den mestekthir, då kommer vi att läsa den mer, ja Rasulullah. Och då så sa han alaihi salatu salam, Allahu akthar wa atyam. Att vad som finns hos Allah är mer, och Allah är yani, mer generös. Yani, varsågoda, läs den hur mycket ni vill. Subhanallah. Och Sheikh Albani nämner att denna hadith är autentisk. Så tänk er här, ikhwan, akhawat, bröder och systrar. Mashallah, vi ska alla vara så här, jagar av belöning, eller hur? Ska vi jaga belöningen? Vi ska alltid kämpa i det goda, vara tävlingsriktade i al-akhira, eller hur? Vi ska tävla i det goda, fastabiqul khayrat, Allah har sagt, tävla i det goda. Och här, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala, han är den som belönar stort för lite. Tänk dig ett slott. Hur mycket skulle du behöva jobba i det här livet för att få ett slott? Ett miskin slott i dunia. För hur fint det än är, och det är miskin igen, för det är ingenting jämfört med akhira. I nästa liv, vi talar om slott som är tusentals meter höga och breda i kvadratmeter med tusentals dörrar av guld och silver och pärlor och gjorda av ihåliga pärlor och subhanallah, med tusentals tjänare och allt du kan önska dig. Du behöver kanske år för att ens gå runt en del av slottet. Du får vad? Ett slott i Jannah för varenda gång du läser denna sura 10 gånger. Det är inte alla generös. Voilà, idag om du skulle jobba 1000 år, du kanske inte skulle få pengar till ett slott som ens kommer i närheten av detta, subhanallah. Men voilà, bristen ligger i oss, vi faller kort. Belöningar är enkla att fånga, att få, men vi är lata, subhanallah. Så att det gäller att man kämpar, subhanallah. Så läs denna sura, och ni kan göra det som en dikret. Läs den 10 gånger, vad kan det ta? Det kan ta max 10 minuter, eller hur? Du får ett slott För varje gång får du slått i Jannah, mashallah. Allahu akbar. Den här suran är ju mäktig. Allah subhanahu wa ta'ala säger då, Qul huwa Allahu ahad. Säg att han är Allah. Han är en. Han är unik. En ahad betyder här att ingen är värd dyrkan utom honom. Han är unik. Utan någon like eller med Gud. Imam Sa'di säger, يعني قد انحصر فيه الأحدية. Att han är, det här blir svårt att översätta på svenska, inhasarat, يعني han är den som är en unik. فهو الأحد المنفرد بالكمال. Han är den som är unik i sin, vad kan man säga här, suveränitet, fullkomlighet. Det finns ingen annan än Allah som är fullkomlig. Och han är den som är fullkomlig och han är den som är unik i sina namn och egenskaper. I sina vackra namn och egenskaper. Det finns ingen som kommer i närheten av att ha de namn och egenskaper som Allah besitter. Och han är den som är unik i sina af'al al-muqaddasa. Han är den som är unik i det han gör. Endast Allah styr över skapelsen, eller hur? Endast Allah skapar, gör honom unik. Endast Allah känner till det fördolda. Endast Allah är den som kan gynna eller skada. Och så vidare. Han är en razzar, den unika i att försörja. Allt någon någonsin har fått är från Allah och ingen annan. Så han är unik i allt detta. Alladhi la nadira lahu wa la mathil. Det finns ingenting som honom. Så ett av Allahs namn är då den unika, al-ahad. Allahu samad. Och man har här översatt ordet samad på svenska till den suverän. Och man säger här i fotnoten, den suveräna Gud som all dyrkan ska ägnas. Och som inte har någon ovanför sig, den eviga Herren som är fullkomlig i sina egenskaper och handlingar. Den som skapelsen vänder sig till vid behov och i nöd och som är fri från brister. Yani, As-Samad är den, han säger här också Sa'di, som alla vänder sig till i behov. Det är den som alla vänder sig till i behov. Han är oberoende och han är fullkomlig och alla vänder sig till honom i behov. Alla är muftaqiruna ilay. Alla är beroende av honom. Alla är yani fattiga och beroende av honom. Och de ber honom om deras behov. Och de vänder sig till honom i deras muhimmat, i deras viktiga angelägenheter. För Allah subhanahu wa ta'ala är den som är kamal fi awsafihi. Det som är yani, vad kan man säga här? Yani, han har perfektionen i sina egenskaper. Den som är al-alim, den allkunnige, vars yani, kunskap är total. Och så vidare. Så Samad är ett väldigt, väldigt mäktigt namn. Yani, alla är i behov av honom och han är inte i behov av någon. Hänger ni med? Samad. Han är oberoende. Hålgani, oberoende av Samad. Och alla är i behov av honom. Det finns ingen som är oberoende av Allah subhanahu wa ta'ala. Lem yalid wa lem yulad. Det är han som också inte avlat eller inte heller är han avlat. Han har inte fött och inte heller är han född. Han har inga barn, inga döttrar. Och inte heller är han född. Och här tillbaka visar Allah subhanahu wa ta'ala tre sorters människor som fanns på den tiden. El-Mushrikun, de i Mekka, de tillskrev änglarna till att vara Allahs döttrar. De säger att änglarna är Allahs döttrar. De säger att han har så fött döttrar. Och det paradoxala här är att de själva hatade döttrar. Och dödade och begravde sina döttrar. Men de tyckte att det var passande för Allah, den allsmäktiga, att ha döttrar. Är ni kolla hur ologisk deras religion var. Så de tillskrev änglarna att vara Allahs döttrar. A'udhu billah. Och sen har vi vissa judiska sekter som tillskrev Uzair att vara Allahs son. Inte alla, utan vissa. Och sen har vi de kristna som tillskriver Jesus att vara Guds son. Så det här är en tillbakavisning mot alla dessa tre. Gärna felaktiga missuppfattningar eller felaktiga förståelser och trosuppfattningar om Allah subhanahu wa ta'ala. Och man nämner ju också här varför Allah subhanahu wa ta'ala, ska vi se här i mycket tid. Just det här med varför han inte har fött. Lem yalid wa lem yulad. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala är den som skapat allting med kun fayakun, eller hur? Bli och bli. Han skapar inte så som vi. Alltså när vi reproduceras, vi har umgänge och sen kvinnan blir gravid och sen kommer ett barn. Det här Allah är över sånt. Det tillkommer inte Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är att likna Allah vid skapelse. Och man säger även här att ett barn efterliknar fadern och tar egenskaper av fadern. Så som profeten Alisat och Sam sa om Fatima. Att Fatima är en del av mig. Hon har egenskaper av mig. Hon sa att hon gick som honom och hon betedde sig som honom. Förstår ni? Att barnet efterliknar fadern. Så är det ju. Eller hur? Man liknar sin far och så vidare. Och kanske tar egenskaper av honom. Men det finns ju ingen som Allah. Så hur kan man få ett barn som är, har egenskaper av honom? Hans egenskaper är unika. Så ingen kommer att kunna dela hans egenskaper. Och därför blir det omöjligt att han ska ha ett barn. Det går inte att Allah subhanahu wa ta'ala ska ha någon som är som honom och har gudomliga egenskaper som honom. Det finns inte. Och man finner också att vi människor skaffar barn för att de ska hjälpa oss och kanske försörja oss och ge oss sällskap och att de ska ärva oss. De ska ta efter oss och fortsätta våran, vad säger man, nässel ska fortsätta. Vårt släktträd ska fortsätta. Allah är inte i behov av det. Han är inte i behov av en hjälpare. Han är inte i behov av ett sällskap. Han är inte i behov av någon som ska ärva honom. För att om han ärvs, betyder att han kommer dö. Alla dör inte. Förstår ni? Så att alla de här sakerna, alla är negerade från dem. Därför Allah som har inga barn. Och det är väl om man kollar på den kristna teologin. Den är väldigt motsägelsefull. Det här med att Jesus är Guds son. Wallahi, det går inte att förstå sig på. Prata med den kunnigaste prästen. Be honom förklara. Det går inte att förstå sig på. Jag kände en kille, han studerade i Vatikanen, var 15 eller någonting. Han förstod sig inte på det. Hur kan Jesus vara ett son och treenigheten? Hur går treenigheten? En gud och tre gudar? Det går inte ihop med huvud. Och då tyckte han var en troublemaker. Han ställde så mycket frågor. Och så handlade han om att skicka ut honom på att sprida kristendomen. Mashallah, han hamnade i Pakistan, han blev muslim. Han och nunnan som var med honom. Och de gifte sig, mashallah. Tänk, han kom jättehögt upp i Vatikanen. Så, för det går inte att förstå sig på. De kunde inte förklara. Han var väldigt smart, väldigt vältalig, väldigt högutbildad. Men han, det gick inte in hans huvud. Och jag tror inte det går in i någons huvud. Och de kommer med så löjliga liknelser om det som vatten. Det är vatten, snö och is. Det är samma, men det är tre olika. Nej, det, vadå? Gud är en, ni säger Gud är en. Och säger ni Jesus är Guds son. Det funkar inte. Och sen skiljer de på dem. Men vem var det som dog? Var det Gud som dog? Var det Gud som korsfäste? Nej, det var inte han som korsfäste. Han offrade sin son. Offrade han sig själv? Nej, han offrade inte sig själv. Är de samma eller med samma? Men det går inte ihop. Det är så motsägelsefullt. Så här handlar islam är så logiskt. Och vad säger Allah om Jesus? Han var en profet. Eller hur? Ett sändebud. Och han korsfästes inte. Han offrades inte. Utan han togs upp till himlen. Och någon som liknade honom fick korsfästas istället. Och Isa kommer inshallah komma tillbaka innan domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista versen وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Och det finns ingen som liknar honom. I hans namn, i hans egenskaper och i det han gör. Allah subhanahu wa ta'ala, han är unik. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Det här är viktigt utgångspunkt när man talar om Allah. Vem är Allah? Det finns ingen som känner Allah så väl som muslimerna. Allah har beskrivit sig själv med 99 vackra namn och egenskaper och ännu mer därtill, men viktigaste 99 unika namn. Allah beskriver sig själv i Koranen. Vem han är, vad är hans egenskaper och vad han gör. Vad han har beordrat. Men vi muslimer vet att det finns ingenting som liknar Allah. Tänk er de andra religionerna som liknar Allah vid en gubbe i himlen. De säger Allah är en skäggig, Gud är en skäggig gubbe i himlen. Han är som en människa och liknar honom vid en människa. Och ger honom mänskliga egenskaper av att glömma och göra misstag, och människorna han skapade ett misstag, och han vet inte vad han gör. A'udhu billah. Vi muslimer, subhanallah. Vi tillskriver Allah, ja, perfektion. Finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. Han är över alla brister och tillkortakommanden. Och det finns ingenting, ingen som liknar Allah i något. Det går inte. Tänker Allah subhanahu wa ta'ala, ser alla människor på jorden samtidigt. Kan vi likna Allahs syn i våran syn? Jag ser inte ens alla här i rummet samtidigt. Eller hur? Men Allah ser hela jorden samtidigt, hela universum, allting samtidigt. Och mer därtill. Han vet allting. Varenda människa, 7 miljarder, 8 miljarder människor tänker på jorden samtidigt. Och han vet vad de kommer att tänka och göra i framtiden. Men hur ska vi jämföra våra kunskap med allas kunskap? Ingenting. Alla hör allting. Allt som sägs på jorden samtidigt. Åtskiljer och särskiljer alla språk. Hör vad änglarna säger samtidigt. Hör och ser den svarta myran på den svarta natten på en svart sten. Han hör dess fotsteg och han är över den sju himlen. Ska vi likna Allahs skapelse? Här kör lilla. Allah är upphöjd över detta. Så att vi muslimer, vi tror att Allah är sujet. Lem yakullahu kufuwan ahad. Finns ingenting som honom. Går inte att likna Allah vid någonting. Så mashallah, överallt vad man kan föreställa sig. I perfektion. Så att vi avrundar här och inshallah nästa lektion kommer vi inshallah ta de två sista surat. Surat Al-Falaq och surat Al-Nas. Bi-idhnillahi ta'ala. Och om någon har någon fråga så är den sahna jizatun wa khairan och barak lafik. Mycket bra fråga. Vem var det som korsfästes? Vad säger Allah? Att de korsfäste inte honom, utan det var en person som liknade honom. Det finns på islamfolk nu två eller tre föreläsningar om Jesus. Vi kan lyssna på dem, profeternas berättelse. Den nämner vi, som Ibn Kathir nämner, den här berättelsen om att Allah informerade Isa om att de skulle komma och försöka korsfästa honom, men att Allah skulle ta upp honom. Och då så säger han, vem av er vill korsfästas istället för mig? Till sina lärjungar, havarijungar. Och den yngsta av dem, han säger jag. Han tänker att han är ung, nej, inte du. Och säger en gång till, vem? Han säger jag, samma person. Och till slut han gav honom och sa, okej, du får vara bli du. Och då när de kommer för att ta Isa så fick han hans skepnad. Han såg ut som honom. Och de tar honom och korsfäster honom och säger, vi har dödat Isa ibn Maryam. Men Allah azza wa jall tog upp Isa. Så det var inte han som dog då. Så det var det som hände.
När man är ute och handlar och man kan inte be stående, kan man be i bilen sittandes? Eller hur ska man göra? Ska man be stående?
Mycket bra fråga. Om man är ute och handlar eller man är någonstans på stan eller någonting och man måste be sin obligatoriska bön, kan man då bli sittandes i bilen eller någon annanstans? Svar nej. Det kan man inte. Profeten alaihi salatu wasalam, han bad bara sittandes om han var resande eller sjuk. Alltså obligatorisk bön. Det nämndes att han bad sittandes åt det hållet riddjuret red, men om det var obligatorisk bön gick han ner och bad på marken. Okej? Och nu på vintern, jag vet att det är jättejobbigt, men man får försöka anpassa sin vardag. Till exempel, ja, vi ska gå till en mal, vi ska gå och handla. Då går vi på morgonen, eller vi går efter dohor alltså. Alltså gå inte så här 10 minuter innan dohor. Och sen hamnar du där på marknaden och det finns ingenstans att be och det kommer infalla till ibland. Varför sätta dig själv i den situationen om du har valfriheten? Men sen även om det är för en mal, du kan be. Du går någonstans avlägset. De har vilorum eller liknande eller någon avlägsen plats. Så du ber din salah. Det är inte förbjudet. Förstår ni? Du kan även gå ut och be. Ibland när man, som han sa, bilen. Du har en bil, mashallah. Parkera på en avlägsen parkering. Längst ut i hörnet. Du ber där. Ha alltid en filt eller bönematta i bilen. Mashallah. Som vad säger hadithen. Hela jorden är en moské för oss. Så att man måste anpassa sig. Ha en flaska vatten i bilen också. Du kan be när som helst och var som helst. Alhamdulillah. Så det ska man inte göra. Förstår du? Men det finns till exempel undantag. Du är på ett flygplan. Bönen håller på att gå ut. Du kan inte slå ihop den med bönen som kommer efter. Som Fajr till exempel på flygplanet. Du måste vara på planet. Och det är landning eller turbulens eller någonting. Du måste sitta, du måste ha bälte på. Bismillah be. Förstår du? För du kan inte stå och be. Men här i det här fallet, du är på marknaden, du kan stå och be. Du är i affären, du kan stå och be. Det är bara att gå ut från affären och be. Eller be i affären. Så att man får skilja på de här scenarierna. Inshallah ta'ala. Tack då.
Ja. Släkting nära.
Amen.
Släkting.
Ja.
Så jag så sitter han ibland i Bissala, men han blir ibland inte. Alltså han kanske han blir inte kanske om ett år, efter en månad, en vecka, han börjar bli någon. Han går fram tillbaka. Vad kan man göra? Ska man göra på honom?
Göra på honom?
Göra på honom bara.
MashaAllah. Brodern frågar en mycket relevant fråga. Hur gör man med en vän eller släkting som har problem med bönen, som fuskar med bön? Kan systrarna vara tysta? Snälla. Det finns de som faktiskt vill höra. Syster. Vi kan prata sen, inshallah. Eller viska till varandra. Hur gör man om man har en släkting som inte ber eller som fuskar med bönen eller en kompis? Man ger personen råd. Man berättar om hur viktigt det är att be, hur farligt det är att inte be, hur enkelt det är att be. Att det tar 25 minuter per dag. Att du får Allahs skydd, du får baraka i livet och så vidare. Och hur ensam man är, hur långt borta man är från Allah om man inte ber. Berätta de här sakerna. Och fortsätt. Var tjatig. Förstår du? Var på personen. Ge inte upp. Påminn. Det han tycker, men det räcker att fortsätta ändå, förstår du? Ja, han säger sluta, så kan jag sluta när du börjar behöva. Förstår du? Det är där min slut ligger. Jag vill kämpa. Det är det vi lär i tanke.
Är det fel att säga att Allah är överallt?
Oj. Är det fel att säga att Allah är överallt? Ja, det är fel. Det går emot Koranen och Sunnan. Alltså Allah säger i Koranen att han är över sin tron. Han är frånskild från sin skapelse, över skapelsen, över den på himlen. Och från hans namn är det Ali, Al-Ala, Al-Muta'al. Han är den högsta, den upphöjda. Och han är frånskild, han skapade skapelsen. Eller frånskild från honom. Och gick inte in i skapelsen och skapelsen blev inte en del av honom. Så det är jättefel att säga att Allah är överallt. Eller Allah finns i allt. Det är jättefel. Allah ser allt, hör allt. Allahs kraft är överallt, Allahs kunskap är överallt. Men Allah i sin essens, Allah själv är över dem på himlen. Från skild från sin skapelse. Och det är så allvarligt att de tidigare lärde så att det är kuffer, det är otro att säga så. Det är en person som tror så, det tar personen ut ur islam. Och den personen gärna går emot Koranens budskap och så vidare. Och hur kan man säga att Allah är överallt? Finns Allah i toaletten? Finns Allah i människan? Finns Allah i orena saker? Nej. Det går inte. Det är helt felaktigt uttalande. Förstår du? När Allahs kunskap omfattar allt. Allah ser allt, har allt. Men det betyder inte att Allah är överallt. Utan Allah har sagt att han är över sin tron, över den sjunde himlen. Bilal?
Hur ska man förhålla sig med folk som säger om ni säger att er herre sitter på alltså, tronen alltså, och bygger om oss att vi sunnar på det viset? Alltså, hur ska man förklara det?
Vi säger om Allah det han säger om sig själv. Och vi säger inte mer om Allah än vad han säger om sig själv. Vi säger inte att Allah sitter på en stol. Allah säger att han är över sin tro. Så det är det vi säger. Vi lägger inte till och vi tar inte bort någonting. Och vi säger inte att Allah gör det så som människorna gör. Eller hur gör Allah det. Utan han gör det på ett sätt som passar hans majestät. Vilket är över vad han förstår. Förstår ni? Och de här, de ljuger ibland. De säger, ja men ni säger att Allah är så. Nej, vi säger inte alls det. Kul här till Burhanakum, hämta bevis. Vart säger vi detta någonstans? Förstår ni? En fråga här från Instagram. Har det funnits kvinnliga profeter? Vad säger ni?
Nej.
Det är en udda åsikt som hölls av vissa lärda. Men det korrekta är att alla profeter har varit män. Vad säger Allah? Vad säger Allah min qablika? Min rijali illa muhiri. Allah nämner ordet män. Att vi har endast skickat män före dig och uppenbara till dem. Så Allah nämner klart och tydligt ordet män. Och att det då inte har funnits kvinnliga profeter. Och då, Allah subhanahu wa ta'ala talar om de bästa av kvinnor. Som till exempel Maryam. Och vissa sa Maryam var en profet, alltså den udda åsikten. Så Allah tilltalar inte henne med titeln profet. Utan tilltalar henne med siddiqa. Att hon är en sanningsenlig person. Den är som Abu Bakr var siddiq. Den titeln är den titeln Allah gav henne. Och inte profet. Hade hon varit en profet hade hon fått denna titel. Förstår ni? Och det argumentet de använder det är att hon fick ju inspiration. Alltså Jibril pratade med henne. Var inte rädd, du kommer att få en son och så vidare. Förrätta din bön. Alltså hon fick ju någon form av inspiration uppenbara som änglarna. Så varför är hon inte profet? Då så säger de att det här är inspiration och det är inte... Det är inte uppenbarelse i form av en bok och lagar och bestämmelser som ska spridas till människorna. Förstår ni? Så att i alla fall det finns frågan diskuteras, men det korrekta är att det inte har funnits någon kvinnlig profet. Det har funnits kvinnliga siddiqat, eller fromma goda människor som sprider mycket gott, men ingen profet. Vi tror vi ska be Aisha snart. Artan. Ja, hörs han. Hur ska man kombinera med bönen i skolan om man har olika uppgifter som till exempel jumpa, simning, matcher och sånt? Man får försöka kolla bönetiden. När går salat in och när går den ut? Så man ber den i första tiden eller sista tiden. Och i vissa fall, om det är jättesvårt, så kan man ibland slå ihop bönen. Du kan be duhur på Asrs tid eller Asr på duhurs tid. Man får kolla på schemat. Om det nu är jättesvårt på vintern. För vissa till exempel så buskar för. Han har en halvtimmes rast klockan 12. Och sen har han ingen rast för sen klockan 4. Så han måste be duhur Asr 12. Annars kommer han missa Asr, eller hur? Så han får slå ihop bönen. Och försöka kolla om man kan hitta kvällspass eller liknande. Men kan han inte så utfallas? Vad ska han göra?
Tentor är en legitim anledning
att sluta. Tenta? Jag tror Sheikh Uthaymin det. Han har en sån fetva. Att tentor ibland, långa tentor, kan vara en orsak till att slå ihop en. Och det är också värt att nämna att Al-Hanabila är den medhab som är, vad kan man säga, har mest tawassur. De har mest acceptans i frågan om att slå ihop en. De andra är lite hårdare, men Al-Hanabila som de flesta följer i Saudi, de, så Hanabila är på åsikten att man kan slå ihop bönen. Man ser till exempel bagaren kan slå ihop bönen och så vidare. Det är någon som har ett arbete där det kan vara svårt. Men man ska försöka att alltid be bönen på tid. Och bara slå ihop bönen om man har en legitim orsak. Jalla, vi avrundar där och ber Isha. Assalamu alaikum.